Han kommer i en förpackning där jag känner att jag måste ödmjuka mig för att kunna ta emot det. Jag vet inte om någon av er har fått göra det någon gång, men jag tänker ofta så. Han gör saker på sätt som inte jag hade förväntat mig. Jag får kontakter med människor och betjänar människor som jag tänker, liksom, det här trodde inte jag att jag skulle vara. Och frestelsen för Johannes döparen här, det var ju att stanna kvar i det ljus han hade och i den uppenbarelse han hade och hålla fast vid sin dogmatik och liksom sin bild av hur saker skulle vara. Eller släppa det och säga, men du, jag ser ju, de blinda ser ju, de döva hör ju. Allt det här fantastiska händer. Och det är mer värt än att jag ska kunna ha min trygghet i det jag redan vet och det jag redan tror på nu. Och därför så vill jag ta steg vidare. Och det är sant när det gäller Guds kraft och mirakel och allt sånt här, att det är fint med bön. Men å andra sidan så är det så att bön löser inte allt. Därför att hade det varit så att bön löser allt, då hade vi haft genomslag i det här landet för länge sedan. Utan en sak som jag upplevt är väldigt viktig när det gäller mirakler och när det gäller att se Guds kraft och när det gäller liksom att gå i det övernaturliga liv som Gud har för oss. Det handlar ju om att våga leva lite grann avskalat. Det handlar ju om att våga, liksom, det handlar inte om att göra dumhet och om att liksom forcera sig själv in i saker som man inte har täckning för och sånt, va? Att handla i tro kan du aldrig göra på någon annans kommando, eller det kan du aldrig göra bara för att jag står här och utmanar dig. Utan att handla i tro, det kommer alltid utifrån att någonting föds inifrån. Om man säger så då. Så jag säger inte att du ska göra en massa dumheter nu här. Men för att någonting ska kunna födas inifrån, så måste Gud på något sätt kunna få tag på våran vilja. Han måste kunna få tag på det som finns. Det kan gälla allt ifrån hur du ska vara använd av Gud till hur... till teologi och liksom så här, han visar dig mer saker i ordet och så kan det ibland vara så att du får inse att jag har ju haft fel här. Jag har ju suttit och tänkt så här i 20 år och så var det inte så, utan det var så här istället. Men då är det ju bra att tänka att det är mycket bättre att sitta fast i 20 år än i 21 på något sätt, va? Och så går man som vidare tillsammans med Gud i det. Och att se människor förvandlade, Det är ju det evangeliet handlar om egentligen. Att gå tillsammans med Jesus och se människor förvandlade. Varför använder han mirakler som ett typ av för att legitimera sin tjänst? Jo, därför att mirakler handlar ju om Guds hjärta. Jag har ju pratat om förut när jag undervisat här. Mirakler har ju inget självändamål, men mirakler är ett tecken på att Jesus lever. Ibland säger människor till mig, ja, men du kan bli bedragen om du litar på mirakler. Jo, man kan bli bedragen om man litar på mirakler, absolut. Jag känner människor som har blivit det. Men den som läser Bibeln och tänker sig att leva ett kristet liv och läser Bibeln och studerar skrifterna utan att förvänta sig upplevelser tillsammans med Jesus, är alla redan bedragen. Därför att Bibeln skrevs inte som en teologibok, utan Bibeln skrevs för att leda oss in i ett övernaturligt liv tillsammans med Jesus. Och vi läser vidare i Johannes 5 här. Så säger Jesus så här i vers 41 till och med vers 47. Jag tar inte emot det här av människor. Jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek i er. Jag har kommit i min faderns namn och ni tar inte emot mig. Men kommer det någon annan i sitt eget namn, honom tar ni emot. Hur ska ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den enda guden? Tro inte att jag ska anklaga er inför fadern. Den som anklagar er är Mose, han som ni har satt er topp till. Om ni trodde på Mose skulle ni tro på mig, ty och mig har skrivit. Men ni tror inte hans skrifter. Hur ska ni då kunna tro på mig? Och man kan läsa de här orden och så kan det låta väldigt tufft. Jag har tänkt på det många gånger, att hur du läser Bibeln och hur du förstår Bibeln har väldigt mycket att göra med vilken gudsbild du har. Men det han säger här väldigt tydligt, och det som Jesus pekar på här, det är att anledningen till att de tar anstöt. Anledningen till att de får problem. Det går tillbaka till människofruktan. Det går tillbaka till att det var fruktansvärt viktigt för dem att ha en identitet i gruppen, ha en identitet i traditionen. Och då så är det så att eftersom traditionen som de levde i var byggd så att när någon kommer i sitt eget namn så går det jättebra. Men när Jesus kom så kommer han med ett helt annat budskap och ett helt annat rike. Och då blev det för jobbigt för dem. Helt enkelt. De tog anstöt därför att det fanns en människofruktan. De tog anstöt från att det var väldigt, väldigt viktigt för dem med gemenskapen, med relationerna, med att stå tillsammans utifrån en identitet som man hade baserat på skriften. Och lösningen på det handlar ju inte om att säga till människor, sluta tänk så, för det hjälper inte människor att säga så, utan då blir de bara mer bunden i problematiken. Utan det de hade behövt, det var ju det som Jesus sa, att Mose har ju talat om mig. Mose, allt det han skrev, allt det han sa, allt det han gjorde, honom som ni litar på, det är ju en skuggbild, va? Står det på en gång, lagen är en skuggbild av verkligheten. Jag är verkligheten, va? Ni liksom förtröstar på skuggan, men så står verkligheten här framför er. Och när man får möta verkligheten, när man får möta Jesus på djupet, så faller de här sakerna bort. Och därför så vill Gud att vi ska få möta Jesus på djupet igen och igen och igen och igen och igen. Och igen 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 och igen. Och ta oss djupare och djupare in i hans kärlek, in i hans hjärta. För då faller de här andra sakerna av. Då kommer inte de här andra sakerna som höll oss bundna och som var så fruktansvärt viktigt för oss förut och betyder lika mycket längre. Och därför är det så att allt det som jag talar om nu med att leva med Jesus och inte ta anstöt av honom och så här, det handlar ju om att uppleva hans hjärta. I och med att våran tro handlar om att sätta sin tillit till en person. Våran tro handlar om att våga lita på att han leder oss rätt. Våran tro är ju byggd på att Gud blev människa för att inkludera mänskligheten i sin relation med Fadern. Våran tro bygger på att treenigheten, som är en evig relation mellan Fader, Son och Helige Ande, har inneslutit oss i sin gemenskap. Och därför så fungerar bara det kristna livet på ett relationellt sätt. Så ibland missförstår folk när man pratar om de här sakerna. När jag pratar om mirakler och Guds kraft och så här, så tänker folk att liksom, det var någon som frågade mig. Jag fick en intervju här. Det var en teolog som hörde av sig till mig och så började prata med mig om mirakler och så här. Och så sa han det liksom, är det så att ni som är karismatiker säger att ni har mer liksom av Helige Ande än vad vi andra har och sådär? Och gick på och jag sa, du vet att alla de här sakerna som du står här och säger nu har jag ju aldrig hört någon av oss säga. Däremot hör jag hela tiden att flera av er citerar saker som vi har sagt och som säger att vi har sagt saker som inte vi har sagt, och det bygger på att det finns en fruktan i detta. Men alltså, det här handlar ju inte om vem som är bättre eller vem som är sämre eller vem som har mer av Gud eller inte, utan alla kristna har Guds fullhet boende i sig genom Jesus Kristus. Finns inte en kristen som inte har den helige ande. Det finns inte en kristen som inte är välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelse. Men det här handlar ju om Guds kärlek som rör vi oss och sen rör vi människor igenom våra liv. Att se Guds kraft är inget självändamål. Men det är fruktansvärt viktigt att människor ser evangeliet demonstrerat genom våra liv. Och bara för att visa på det, jag ska avsluta med det här nu, så går vi tillbaka igen till Matteus kapitel 11. Där säger Jesus så här lite längre ner, när han precis har vittnat om det här med sin tjänst och Johannes döparens tjänst, som vi läste om, att Johannes varken äter eller dricker, och man säger han är besatt. Människosonen äter och dricker, och man säger vilken frossare och drinkare. Läser vi vers 20 sen, till och med vers 24. Sedan började Jesus gå till rätta med det städer där han hade utfört sina många kraftgärningar och förebådde dem att de inte hade omvänt sig. Ve dig Korasin, ve dig Betsaida. Ty om de kraftgärningar som har utförts hos er hade blivit gjorda i Tyrus och Sidon skulle det för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska. Jag säger er, för Tyrus och Sidon ska det på domens dag bli lindrigare än för er. Och du Kapernaum, ska du kanske upphöjas i himlen? Nej, ner i helvetet ska du fara. Ty om det är kraftgärningar som har utförts i dig hade gjorts i Sodom skulle det ha stått ännu idag. Men jag säger er, för Sodoms land ska det på domens dag vara lindrigare än för er. Nu igen när man läser de här texterna så är det viktigt att läsa det genom Jesu hjärta. För vi vet att Jesus gav sitt liv för de här människorna. Och han säger, Fader förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Så det här är inte en fördömelsedom från Jesus. Men vad jag vill fokusera på i den här texten. Det är att jag hör jättemånga som säger att Sverige ser ut som Sodom idag. Det är fullt med omoral, det är fullt med en massa grejer och så här som inte ska vara. Men Jesus säger att de samma kraftgärningar som han utförde hade gjorts i Sodom, hade det stått ännu idag. Vilket betyder att det är ett fantastiskt löfte för oss att det spelar ingen roll hur befläckad en kultur är av synd, av oenhet, av problem. Svaret finns inte i att vi försöker argumentera intellektuellt och försöka få till det på det sättet. För evangeliet har aldrig brutit igenom i en kultur intellektuellt, utan det har alltid skett genom att människor reser sig upp tillsammans med den helige ande och så går ut med evangeliet. Va? Och då står det att löftet är att om vi predikar evangeliet och samma kraftgärningar sker i Sodom som Jesus hade, så betyder det att de här kulturerna går att förändra inifrån. Därför att mirakler och mötet med Guds kärlek förändrar alltid människors hjärta. Så anledningen till att det är viktigt för mig att se mirakler, att vi brinner så mycket för att se Guds kraft. Jag har inget självändamål på det sättet. Men det handlar om att det är en massa människor som behöver nås med Guds kärlek. Det handlar om vänner som min väninna som har jobbat som assistent åt mig i många år, som var bunden av alkohol och levde som lesbisk i 27 års tid. Och sen fick hon ett möte med Gud som löste ut henne ifrån både alkoholism och homosexualitet. Det handlar om att vi har människor som den här kvinnan som hörde av sig till mig för ett tag sedan och sa, tack, du bad för mig. Jag var självmordsbenägen och har åkt in och ut på psyket, men jag är fri idag. Det är det här det handlar om, vet ni. Och ingen människa blir ju expert på sådana här saker, va? Så att någon säger, men jag har det här och nu ska jag tala om för dig hur det här ska gå till. Det är inte så det funkar, utan det funkar så att vi måste ge rum för Jesus i sitt liv. Och fruktan och det här med liksom de här bitarna är ju det som många gånger håller tillbaka då. Och jag kan inte bara säga till dig, Nina, du måste sluta vara rädd. För det hjälper inte dig, du kommer vara rädd i alla fall. Och så kanske du låtsas att du är modig när du är tillsammans med mig. För att du vet att jag förväntar mig det av dig. Men det är inte det Gud vill. Utan Gud vill älska oss så mycket att all fruktan försvinner ut. Gud vill röra vid oss och ge oss en sån uppenbarelse av Jesu kärlek. Att alla de här andra sakerna faller bort. Och jag känner det. Det finns någonting i det här också som är beroendeframkallande, va? Jag har ju det här med missbruk i släkten, men jag är inte beroende utav alkohol. Jag är mer beroende av att se Jesus göra mirakler. Och just att få se människor förvandlade och få se människor satta fri och lösta ut i frihet, det betyder så fruktansvärt mycket. Jag kan få se det på olika sätt. Vi satt för ett litet tag sedan tillsammans med en kvinna som hade blivit övergiven av sin man och lämnat henne för en annan relation. Och så sitter vi och pratar. Så sitter hon helt förkrossad. Och så ber vi tillsammans. Och när vi pratar och har kontakt fortfarande så ser jag att problemen, smärtan är ju inte borta så här. Absolut, det är en jättetuff situation att gå igenom. Men och se hur Guds kraft kommer in i personens liv med tröst och styrka till att gå igenom det. Eller hur alla ni bad för mig och för Linda när jag satt i fängelse. Att vi kan må som vi mår idag, va? Det är ju ett mirakel. Det funkar inte att vi, jag menar, det sa till och med de som läkarna att du borde inte må så här bra, va? Hur kan det komma sig? Men det är ju Jesus. Det är ju det här handlar om. Det handlar ju om att det finns en massa människor på ditt arbete. En massa människor i din omgivning som mår fruktansvärt dåligt och som är vilsna och som behöver ett möte med Jesus. Och då kommer Jesus säga till dig så här, vet du. Jag tycker vi tar ett steg till tillsammans nu. Jag tycker det är dags för dig att kliva ut ur det här med att vänta på att något positivt ska ske i församlingen så att någon annan ska göra det här jobbet. Utan nu tycker jag att vi tar ett kliv tillsammans så att du faktiskt får se Guds kraft. Det är jättefint att ha en pastor, men det kan också vara jättefint att låta Jesus vara våran herde av och till. Han är ju ändå det, säger Bibeln. Och bara låta honom tala och leda så att vi själva tar de här stegen. Vet du. Det kan hända väldigt mycket då. Det kan hända väldigt mycket om en människa väljer att kliva ut ur sin comfort zone. Som att en människa väljer att inte ta anstöt. Att en människa väljer att lita på och se Guds möjligheter istället för att se problemen. Jag glömmer aldrig killen som var med oss när vi hade helande skola uppe i Ryssland. Och han kom ju nyfrälst, vet ni. Jag har ju aldrig hört att det här inte funkar. Han har aldrig varit på några seminarier. Han har lärt sig alla män och om och kanske. Och du borde och alla synder du måste bekänna och allt sånt här först. Utan han bara hörde Jesus bor i dig. Och Jesus botar igenom dig. Så han tänkte, men jag gör ju det då. Så han satte sig på bussen och han såg att folk var sjuk. Så började han be för dem. Och jag tror han hade botat 10 stycken på vägen hem. Och så kom han till mig dagen efter och så säger han, Martin, jag måste bara fråga dig. Är det här normalt att det är så här? Och då säger jag, ja, det är normalt. Och så sa han det här, tycker inte du att jag ska liksom, tycker du ska gå och berätta för liksom äldstebröderna och pastorn om det här? Jag sa, jag tycker du ska vänta lite grann, vet du. Tycker du ska hålla på nu och be för folk ett par månader och så här, och bara liksom ge Jesus till människor. Sen så kan du gå och prata med dem. För jag vet vad han hade fått höra. Han hade fått höra något i stil med att du är jättefin och du brinner för Jesus, men lugna ner dig, för du kommer att växa och du kommer att bli mer balanserad och så kommer du inte liksom ha det här på samma sätt som förut. Samma sak som jag fick höra, och jag sa det när jag undervisade på UMU, att jag har aldrig upplevt detta, vet ni, att man går några år och är jätteentusiastisk och sen tappar man det, utan jag upplever ju att man blir ju mer och mer sugen på att gå med Jesus. Man blir mer och mer sugen på att se människor förvandlade. Sen ser det olika ut i olika tider av livet, va? Det är klart att jag hade ett annat sätt som jag kunde fungera på som singel än som liksom gift med 3 barn, om man säger så då. Det är klart att vi går igenom olika tider i livet och det är klart att vi går igenom tuffa tider. Så det jag talar om nu, det finns ingen glättighet i detta på det sättet, utan det handlar om att Gud vill använda dig till att förvandla människors liv. Och då finns det röster som sitter, som du kommer höra, som säger till dig, ja, men Johannes döparen, han varken äter och dricker. För han är besatt. Han är inte riktigt så balanserad. Han kör inte den här rumsrena stilen som man borde köra då. Och sen så kommer Jesus, och han har också med Gud att göra, och han kör en helt annan stil, utan han äter och dricker. Det är det jag tänker, han är en frossare och en drinkare. Det är därför jag tänkte att det gör ingenting om jag har lite mage så här. För att jag vill vara lik Jesus. Men i alla fall så köper de inte det heller, fast när han kommer på ett helt annat sätt. För att det är människor som har bestämt sig för att vad som än händer så kommer jag att peka på omöjligheterna och se vad som inte funkar. Och se vad som kunde göras bättre och vad som kunde gjorts istället. Och så där. Börjar du lyssna på det och du börjar tänka så, Då kommer du också bli en sån efter ett tag som vet allt och som kan analysera allt och som kan tala om vad som är fel med alla andra och som kan tala om vad man borde göra istället och varför Johannes döparen är besatt och varför Jesus är obalanserad som umgås med liksom syndare och kallas syndares vän. Och det kan kännas väldigt bra för mig att kunna vara renlärig. Farisé betyder ju som renlärig och avskild. Det är liksom det ordet farisé skulle betyda om man skulle direkt översätta det. Men jag kände i min relation med Jesus, och vi har känt många gånger i våra team när vi pratat om det, att vi vill aldrig bli sådana som har alla svar och som vet precis hur det borde vara. Utan Vi vill vara sådana som tar nya steg. Och när man tar nya steg så blir det blir inte snyggt alltid. Det är inte alltid att det funkar som man hade tänkt. Det är inte alltid att det blir som man har tänkt. Men det är kul att köra på tillsammans. Det är kul att se vad Gud gör tillsammans. Och det är kul att kunna liksom skratta tillsammans som man har gjort bort sig lite också. Det är gott att kunna gråta tillsammans och säga förlåt mig, jag tog ett fel steg här. Det blev fel nu. Men tack Herre att inte jag behöver ta anstöt av dig utan att du reser mig upp igen och så kör vi igen va. Det är underbart att få vara människor som är på väg någonstans. Evangeliet kallas ju vägen. Va? Han är vägen, sanningen och livet. Då. Det betyder att vi är på väg, vi utvecklas, vi växer vidare, vi tar nya steg, nya saker händer, vi djupnar. Och sen så är det klart att man möter olika svårigheter i livet och sånt här också. Då står man tillsammans genom det här med. Men just det här. Att kunna släppa. Och jag säger det, jag tänker det när jag tänker på församlingen här också. Jag är jätteuppmuntrad över vad som håller på att hända och vad Gud gör. Jag vet, det var någon som sa till mig, men ser inte du alla problemen och sådär? Och jag brukar tänka då att Jesus är så stor och han lyser såklart att man blir som bländad av hans härlighet. Och så är han så stor så att de här problemen som man skulle kunna titta på, de finns inte plats i mitt synfält så, utan Jesus är så fantastisk och så häftig att han kommer lyckas med detta. På denna klippa ska jag bygga min församling och dödsrikets portar ska inte bli den övermäktig. Och jag tycker det är så häftigt att få vara med i ett rike som förvandlar människors liv. Jag tycker det är så häftigt att få se hur människor övervinner tillsammans med Jesus. Tar sig igenom olika situationer tillsammans med Jesus. Och så bara få uttrycka hans kärlek så att människor blir frälsta och förvandlade. Och jag skulle bara uppmuntra det här. Att vara en sån. Som inte tar anstöt av Jesus. Jag tyckte du var ett sånt föredöme, Nina. Du sa till mig en gång att jag har bestämt mig för att alltid ta chansen och be för någon om det är någon som är sjuk. Jag tycker det är jättebra. Vi behöver mycket mer sånt. Vi behöver mycket mer den typen utav tro som kan se Guds möjlighet till att förvandla människor. Jag säger inte att du ska göra våld på din personlighet och bli något du inte är. Men du kan hitta ett sätt tillsammans med Herren i din situation och utmana dig själv. Så vi tackar dig Herre för din nåd just nu. Att du är så god. Du är så kärleksfull. Och du tar oss vidare Fader. Och vi tackar dig Fader att även om inte vi har full koll på allt som händer alltid så är du väldigt bra på att ha koll. Och vi tackar dig för det Fader. Vi prisar dig för det. Vi tackar dig, Fader, för allt fantastiskt som du bara har gjort och som du fortsätter att göra, Gud. Och vi tackar dig, Fader, för att du är här med din kraft och din närvaro just nu för att bara göra någonting fantastiskt. Vi tackar dig, Fader, för all nåd, all smörjelse, allt genombrott, Fader, som du har gett oss i Jesus Kristus. Och jag bara tackar dig, Fader, att du gör oss till människor som inte tar anstöt, utan människor som tycker om och växer vidare. Människor som hittar våran trygghet i dig. Och så kan vi släppa tryggheten i saker som inte gör någonting om det kan falla bort. Va? För du säger i ditt ord att allt som kan skaka kommer att skaka. Och därför tackar jag dig Fader för heliga skakningar som skakar bort sånt som hindrar oss från att gå vidare. Och så hjälper du oss Fader till att kunna ta de steg som vi behöver ta tillsammans med dig. Prisa dig för det. Tackar dig för det Gud. Jag lovar dig Fader för att du är här just nu för att göra ditt verk. I namnet Jesus, bara kom helige Ande. Tack Jesus. För din bara nåd och din smörjelse just nu. Så fantastiskt med din närvaro här. Så underbart att få vara med dig. Vi tackar dig för det Fader. På något sätt så kan man göra det svårt för sig eller man kan göra det lätt för sig. Vi har ju som en nådegåva många gånger att göra det svårt för oss, men jag tänker att man kan försöka göra det lite lättare för sig i alla fall. Och ett sånt sätt kan vara det att bara hålla sitt liv med lite öppna händer. På det sättet att liksom bara bestämma sig att vad Gud än talar till mig om och vad han än lägger på mitt hjärta och vad han än lägger på vårt hjärta. de stegen tar vi. Vad han än kallar mig till, så har jag redan beslutat mig på förhand att jag håller ingenting utav det tillbaka. Jag liksom vill inte sitta på det, utan jag är beredd att bara släppa det för att han ska få ta det då. Och när jag säger så, så kan det vara så att du har en auktoritär gudsbild där du tänker att då tar Gud allt ifrån mig och så skickar han mig någonstans dit jag inte vill vara. Men det är inte så det funkar med Gud, utan när du släpper ditt liv till honom, så ger han dig alltid något mycket bättre. Det är inte så att hans vilja innebär att det kommer vara jättetufft för dig och du kommer aldrig. Det är liksom inte riktigt så vår himmelske pappa funkar. Utan det kommer bli jättebra. Men ofta är det så att det han leder oss in i ligger bakom det här som vi behöver släppa för att komma dit. Ofta är det så att det han leder oss in i ligger någonstans på andra sidan. Och jag får stava på de här predikningarna många gånger själv, för jag har predikat mycket om det här på slutet i olika församlingar jag har varit. Och så står jag i en situation här i våras då, när jag fick ett telefonsamtal. Vi vill att du går in och hjälper till i den här utmaningen och tar i det här, va? Och så bara känner jag, men Jesus, jag har suttit i fängelse 1,5 år och du kan väl ta någon annan. Så varför frågar du mig? Två saker fick jag till. Jo, för det första är det att jag vet att du är galen nog att göra det. Och för det andra är det för att jag vet att du kommer säga ja. Du kanske måste stava på det. Och så vart det då. Jag var galen nog att göra det. Jag sa ju ja då. Och så liksom ge sig in i det, va? På något sätt. I utmaning. Ge sig in i det Gud kallar. Det kan vara allt från att be för någon till att liksom gå in i ett längre projekt av givande understöd. Välsigna någon. Be för människor. Göra någonting som han kallar dig till, va? Att inte ta anstöt av honom handlar ju helt enkelt om bara fortsätta gå vidare med honom. In i det han har för dig. Och så liksom sitter jag nu och tänker tillbaka så här på de här 2-3 månader som ligger bakom mig, som har varit då tuffa på det sättet. Och så tänker jag, det var tufft, va? Jag var trött, jag var slitsamt och det var mycket tuffa samtal och jobbiga beslut som vi var tvungna att ta åt olika håll. Och jag kände efteråt, när jag hade fått förbön efter en konferens där jag hade varit och jobbat med det här i en vecka, så blev jag däckad i den heliga ande då. Och så tänker jag, jag var så trött så jag tog en tupplur där. framme vid här på golvet så jag låg och sov en stund, gjorde jag. Det var skönt. I karismatiska sammanhang har de ofta kuddar som ligger under huvudet på folk och filtar som de lägger över. Så det var skönt att ligga där under filten och på kudden och sova en stund. De trodde jag hade kommit till hänryckning eller någonting. Men sen så vaknar jag upp och så sitter jag liksom där på bussen då hem. Och så tänker jag, men tack Jesus för att jag fick vara med om detta. Tack Jesus att jag fick vara med och se människors liv förvandlade. Och jag vet ju att det har ju inte med mig att göra, för jag är mig själv är så pass feg så jag hade sprungit åt andra hållet direkt, va? Om inte det hade varit så att du hade öst ut så mycket kärlek och varit så god mot mig att det inte går att låta bli. Och någonstans där känner jag att jag skulle vilja utmana dig lite grann idag. Jag upplever att det finns ett tilltal i det jag säger nu till dig. Att det finns människor som på något sätt behöver kunna ta ett nytt steg, va? Behöver kunna gå vidare. Jag säger inte att det handlar om att du ska flytta till Afrika imorgon eller så. Va? Det kan göra också i och för sig. Så jag exkluderar inte det på något sätt. Men på något sätt så handlar det om. Yes, herre. Jag bara ger dig tillåtelse att göra precis vad du vill. Jag brukar säga det till Gud. Jag brukar säga det över församling. Och så får jag ge dig tillåtelse att göra precis vad du vill. I församlingen. Jag bryr mig inte om jag tycker om det eller ej så mycket. Utan det viktiga för mig det är att människor får möta Jesus. Då tycker man om det förr eller senare. Så. Men just att bara kunna komma dit här. Att nu vill jag gå in i den här sommaren. Kanske kommer möta människor på semestern. Du tänker att det är en slump. Men egentligen så har du bara Jesus satt upp dig för att kunna betjäna de här människorna. För han tar väldigt sällan semester faktiskt. Så att han kan betjäna människor även om vi är lediga. Sker en väldig vila också. Det kan vara så att in i hösten här, va? Att det handlar om att gå in i något nytt tillsammans med församlingen. Det kan handla om din familj. Ta nya steg tillsammans. Jag vet inte. Men jag känner att här finns människor som behöver bara få uppleva det här med att ta nya steg. Och så känner jag också väldigt tydligt att det finns någon här som har blivit attackerad på det. På det sättet att du har tagit olika steg tillsammans med Herren, men så har det kommit någon typ av backlash nu och så en typ modlöshet. Och du vet, Herren vill lösa ut dig från de här sakerna. Det är underbart, vet du, att få ta steg tillsammans med Jesus. Salig är den som inte tar anstöt av mig. Så jag skulle helt enkelt vilja att vi kör igång lite musik här nu. Det här blir väl med Spotify igen, tänker jag. Vi får välja något bra där uppe. Och så gör vi så sen att...